Hej och välkommen till mitt radioprogram Fråga Karin. Jag som pratar heter Karin von Walden och jag arbetar som samtalsterapeut och coach. Det här programmet bygger på era lyssnarfrågor. Och har du en fråga om livet och personlig utveckling eller något som du går och tänker på, så får du gärna skicka in den frågan till mig på karin@joyful-living.se eller till info@tyreseradion.se. Hej Ann!
Hej Karin!
Nu sitter vi här i studion igen.
Och jag är så glad att jag får vara din bisittare i dina program, för jag tycker de här programmen är jätteroliga att både lyssna på och prata med dig om.
Vad roligt. Ja. Mm, ja, jag är jätteroligt att göra program med dig, Ann. Och du är ju lite min bisittare.
Ja, det är skönt att vara bisittare.
Ja, och då tänkte jag att vi skulle prata om, jag upplever att många har motstånd mot att gå i terapi eller coaching och jobba med sig själv. Att man har så många påståenden och argument som är emot.
Mm, det tror jag också.
Och jag tycker det är synd, för att det är så många som människor som går runt och mår dåligt helt i onödan.
Ja.
Och ingen ska behöva må dåligt, tycker jag. Jag har ju den inställningen att det finns ju alltid en väg framåt för alla människor.
Och speciellt om man tar lite hjälp.
Ja, precis. Det jag tycker är synd att man går runt och säger att man är stressad och att man inte har tid.
Nej.
För att man har ju bara sig själv.
Ja.
Man står sig själv närmast, det är den man umgås med hela dagarna. Så att jag vill gärna slå ett slag för att man ska ta hjälp och gå i terapi eller coaching.
Eller om man har en väldigt klok vän.
Ja, som du har.
Ja. Nej, men det är också viktigt att man hittar någon att prata med. Men det är det som är problemet idag, att alla har ju inte vänner eller nära de kan prata med. Och då är det ju jättebra om man kan gå till en som har det som jobb.
Absolut. Det jag tänker, om man sitter med en vän och pratar, så kan man ofta hamna i att man sitter och ältar.
Ja.
Och att vännen kanske inte vågar vara ärlig utan sitter och håller med.
Ja.
Och då upprätthåller man ju bara problemet. Och nästan att det bara blir ännu värre. Även om du får medhåll, det gör ju inte att du mår bättre.
Dessutom så kanske man inte heller vågar säga allt man vill till sin vän, för man vill inte heller göra bort sig. Så det är lättare att gå till någon som man kanske inte måste träffa dagligen.
Precis.
Utan just man går till som är klok och kan hjälpa en och styra en rätt.
Ja, och jag tänker också, som är viktigast i mitt jobb som terapeut, är att det är en plats och ett rum där du inte blir dömd. Utan det är okej att tycka exakt vad du vill. För att din terapeut kommer inte att tycka att du är dålig eller att du behöver skämmas.
Precis så.
Det kanske man inte blottar sig lika mycket för en vän.
Nej. Och jag vet ju, det har jag berättat förut för dig i något program också, att när min mamma blev dålig och fick en stroke och jag trodde hon skulle dö när som helst, det tog 6 år. Då pratade jag ju död och sjukdom med alla mina kompisar, så att det var inte så kul att träffa mig.
Nej.
Till slut så kom jag på att det här går ju inte. Jag kan inte bara förpesta livet för alla andra bara för att jag går omkring och har ångest för att min mamma snart ska dö. Mm. Och då gick jag faktiskt, det var tack vare jobbet. Så jag fick ju 10 såna här sessioner med en person som var utbildad. Och det var det bästa jag gjorde.
Ja.
Därför att jag fick ju liksom ordentlig hjälp.
Mm.
Och slapp ju förpesta livet för mina vänner.
Mm. Ja, och du har dina vänner kvar och man pratar om annat.
Ja.
Men framförallt mådde väl du bättre?
Ja, det hjälpte mig jättemycket. Det är därför det är så bra, Karin, att du har de här programmen här på Tyresradion.
Ja, för det är ju också lite tanken med programmet, att man kan ställa en fråga och som är ganska generell.
Ja. Och vi har fått in flera lyssnarfrågor och det är ju roligt faktiskt. Så att ni som känner att ni har andra frågor än de vi diskuterar nu, ni kan alltså också mejla in på info@tyresoradion.se.
Ja, precis. Men jag tänkte jag skulle börja och bara berätta lite om skillnaden mellan psykolog, samtalsterapeut och coach.
Mm.
För det är nog många som undrar, vad är skillnaden mellan en coach, en terapeut och en psykolog? Och en psykolog har ju en högskoleutbildning på 5 år. En psykolog arbetar behandlingsinriktat och kan ställa diagnoser. Och kanske behöver vidare inom sjukvården med medicinering och har mer ett behandlingsinriktat arbete.
Och numera så får man ju väldigt mycket diagnoser, ADHD och allt vad det nu är för någonting, va?
Ja, och det är ju en psykolog som ställer det. Ja. Det gör ju aldrig en samtalsterapeut.
Nej. Mm.
Så det är viktig skillnad. Sen finns det ju psykologer som också jobbar såklart som en terapeut med samtalet som grund. Men det som skiljer en samtalsterapeut och en psykolog främst är att de jobbar behandlingsinriktat och kan ställa diagnoser och se också om det behövs eventuellt läkarvård i form av medicinering.
Och jag vet att de jobbar både på sjukhus och på PBU till exempel.
Ja.
Dit söker ju familjer som har problem med sina barn eller barn som behöver en diagnos för att komma vidare.
Ja, precis. Är det bättre att gå till en psykolog än till en terapeut? Och då är svaret på det att det finns inget bättre eller sämre. Men det har att göra med vad är det du behöver hjälp med. Så är det att du som vuxen går och tänker att jag har en ADHD och jag skulle behöva få en diagnos. Då ska du söka en psykolog och inte en samtalsterapeut.
Nej, precis.
Sen kan du gå till en samtalsterapeut och få vägledning hur du ska komma vidare. Men det är skillnaden.
Bra.
Ja, och som samtalsterapeut så jobbar man mer långsiktigt med klientens beteendemönster och olika strategier. Så där tittar man mer på ett beteende man har. Och det kan ju vara att du kommer för att du har skilt dig och mår dåligt och så vill du reda ut hur du ska bete dig i den situationen. Och så tittar man då på dina strategier och mönster som vi alla människor har.
Mm.
Och det har vi ju med oss från våran barndom. Och då man börjar med att man jobbar med nuläget. Hur ser din nulägessituation ut? Hur skulle du vilja att, vad är det du önskat läge?
Mm. Och sen kan det väl också vara en tillfällig grej att man kanske håller på att gå igenom en skilsmässa eller dödsfall. Alltså allt det här som liksom...
Ja, eller utbränd.
Utbränd. Mm. Det som, så att medan när jag pratar om psykolog så handlar det väl liksom om en diagnos. Det är ju ingenting man har tillfälligt utan det gäller hela livet. Mm. Så att det här med att gå terapi kan ju vara en grej man gör. Man kan ju gå i terapi hela livet, men man kan ju också ta det när man behöver det.
Ja, absolut. Så är det ju ofta att man kommer i ett akut skede att man kanske känner nej, nu orkar jag inte längre, eller jag är vilsen på min livsväg, eller...
Ja, jag behöver någon att prata med.
Behöver någon att prata med. Och då tittar man ju på nuläget, eller så här jobbar jag i alla fall. Jag utgår ifrån, du kommer till mig och så får du berätta om din nulägessituation. Och sen frågar jag dig oftast, vad skulle du önska att det såg ut istället. Och sen så gör man då kopplingar bakåt och framåt i sin livsväg. Att man tittar på, är det här något du känner igen från din barndom? Och kan det här mönstret och beteendet komma utifrån det här? Och så håller man på. Det är som att lägga ett litet pussel.
Mm.
Väldigt bra. Och jag styr ju helt utifrån var individen befinner sig. Så det är svårt att sitta här och säga, så här gör man.
Ja,
men man tittar framförallt på beteende och strategier skulle jag säga.
Och sen tycker jag att man då, jag som har gått i terapi lite grann, men att man får sätta ord på massa saker som man inte ens visste att man kunde sätta ord på och att man börjar reflektera över sig själv.
Exakt. Och sen är det ju också att ibland när man kommer till mig som terapeut, då har man bara ett jättestort behov av att bara prata av sig i en timme. Och då gör man det.
Ja.
Så det är ju ingen prestation, utan det är ju att försöka få hjälp med att se, att bli speglad i, vad har du för beteende som gör att du hamnar i det här som
precis.
Du mår dåligt av.
Precis.
Så det är ju inte så dramatiskt.
Nej.
Och en coach som jag också jobbar som, då jobbar man mera med vägledning och rådgivning. Och då finns det oftast en tydlig början och ett tydligt slut. Att man har ett mål med coaching. Sessionerna. En del har ju program på ett halvår. Så att det är stor skillnad. Där finns det liksom en plan.
Mm.
Det gör du inte i terapin. Utan där jobbar man ju med nuet och dit vilja. Och det kan ju ta 5 år.
Mm, precis.
Eller det kan ju ta 3 månader också. Ja. Men i coaching där är det mer att du sätter ett mål.
Och sen kanske man också får hemuppgifter.
Absolut. Man får jobba med övningar. Och där är det mer att coachen också kan ge dig vägledning och lite råd.
Mm, precis.
Och det är ju ofta via övningar som du säger. Men en terapeut ger ju aldrig råd, utan där är det ju meningen att du själv ska komma på dina egna svar genom samtalet.
Just det. Mm. Och egentligen är det väl också så att när man har problem själv så är väl man själv egentligen som också har lösningarna om man bara,
ja, men det är ju så.
Om man letar upp dem.
Ja.
Sen är det väldigt bra tycker jag också att man får ibland övningar och sånt som man liksom kan lyfta sig från den här grejen och prova något annat istället för att ofta snurrar man ju runt i en cirkel när man återkommande tankar som man inte blir av med och sånt. Så det är väldigt bra när man får såna här övningar. Sluta att titta på tv innan du går längre i.
Till exempel. Och det är ju typiskt coaching, det kan man ju säga som terapeut också, men det är ju typiskt så här coachingråd. Ja. Prova att inte titta på tv en vecka.
Just det.
Medans i terapin kanske du förstår själv genom att man pratar om ditt beteende kring att behovet av att titta på tv, nyheter, jag måste följa med, jag måste hänga med, annars är jag dålig. Och då tittar man på det beteendet.
Och så får man själv en insikt.
Exakt.
Att jag mår ganska dåligt av att somna efter Aktuellt. Med massa döda barn i på
ja. Och jag menar bara att du säger det högt till mig gör ju också att du hör hur det här låter.
Just det.
Det är ju mycket självläkning när man använder sin röst i samtalet, för du hör hur det här låter.
Ja.
Titta på massa döda barn innan jag ska sova.
Konstigt att jag sover så dåligt.
Ja, exakt.
Kollar på allting som händer i Ukraina och i Gaza. Faktum är, Karin, jag som har varit din bisittare, jag går ju inte i terapi hos dig, men i och med att vi sitter här så blir det som terapi.
Ja, och lite coaching också.
Lite coaching, ja.
Och det är det som är lite syftet med det här programmet, att man som lyssnare också ska få kanske lite nya perspektiv.
Ja, precis.
Men som sagt, jag upplever att det finns ett motstånd att gå i terapi och att det finns väldigt många argument för varför man ska undvika det.
Ja, det tror jag också.
Jag har skrivit ner några stycken här, så jag tänkte om vi kan ta några stycken och så prata kring det.
Ja, då läser jag upp lite grann vad du har stött på för argument, eller hur, Karin?
Ja.
Ja, det första argumentet är ju ganska vanligt. Det är för dyrt.
Ja, jag tror att det är det vanligaste faktiskt. Att jag har inte råd, det är för dyrt.
Ja.
Och då har man en föreställning om att det är dyrt. Och då är det ju så här, vad är dyrt?
Ja.
Det är ju ett jobb. Terapeuten behöver ju betalt, precis som alla andra som går till sina jobb får betalt.
Betalt per timme.
Ja, men jag skulle säga att det är billigt i förhållande till om du blir sjukskriven. Om du blir utbränd till exempel. Då kanske du blir sjukskriven. Och har du då till exempel korttidsfrånvaro för att du har huvudvärk en gång i veckan eller migrän, då förlorar du kanske 1500-2000 kronor. Första dagen är ju karens.
Oh.
Då får du ingenting. Och andra dagen så kanske du förlorar 1500-2000.
Precis så.
Och det är ju ganska dyrt.
Och sen om man då jämför till exempel, vi tjejer går ju ofta till frissan och kan betala mellan 500 kronor till 2000 beroende på vad man gör. Och det tycker vi är väl värda pengar. Och att ägna de här pengarna åt sig själv och sin, vad ska man säga, sitt psykiska välmående. Även om det är kul att få vackert yttre i håret, så det här är ju någonting där man jobbar med sig själv på ett helt annat sätt.
Ja, ja, du får ju avkastning ganska fort också för de pengarna.
Ja.
För det jag upplever är att de som kommer till mig, att de redan när de kommer andra gången så mår de lite bättre. För att de har liksom landat i att nu ska jag göra det här. Ja. När man väl bestämmer sig.
Jag vet att jag såg fram, jag gick en gång i veckan då, de här 10 gångerna jag gick i terapi den här gången. Jag såg fram emot det. Jag sparade mina grejer som jag skulle ta upp också. Jag slapp ju förpesta livet för alla andra för att jag visste att på torsdag ska jag dit igen. Så det är också en sätt att liksom, man blir en gladare människa för att man har någon att gå till och prata med.
Ja, och du får en riktning på dina problem. Att du samlar ihop dig, för att när du går och mår dåligt och är stressad och kan inte tänka klart, då bara är du i ett vakuum.
Ja.
Men om du bestämmer dig för att en gång i veckan går jag dit, då har du en riktning på dina problem.
Ja, och så pyser det inte ut hela tiden.
Nej, nej. Så att jag tänker att sätt i relation det här dyrt till att du blir sjukskriven. Då blir det mycket dyrare. Sen är det ju så att vi lägger väldigt mycket pengar på konsumtion. Man kan köpa ett par vinterstövlar för 2000 kronor kanske, om man nu har den ekonomin.
Ja, ja.
Så det är lite så här vad vi lägger våra pengar på. Och jag tänker ju att den viktigaste personen i ditt liv, det är du själv.
Helt rätt.
Och det finns som sagt alltid en väg framåt.
Ska jag ta nästa punkt? Här står det så här, jag får prestationsångest i terapirummet.
Ja, det är ju otroligt vanligt, särskilt bland kvinnor som ska vara duktiga flickor, som ska prestera även när den sitter framför mig i stolen och vara duktig inför terapeuten. Det är väldigt vanligt.
Det är väldigt vanligt, det förstår jag. Man ska ju ta upp sina sämsta sidor.
Ja.
Det kan inte vara lättare att tala om hur misslyckad man är eller till korta kommanden och sånt.
Nej, och där tänker jag att det är väldigt viktigt vad du går till för terapeut. För det är ju ett fingertoppkänsla hos terapeuten att känna av det. Och jag har ju jobbat ett tag, så jag känner ju av när det kommer in en person som försöker prestera för mig.
Och vad menar du då med prestera? Vad försöker du göra då?
Berätta om bra saker som man gör. Jag mår dåligt och jag är stressad, men jag har ändå gjort det här.
Okej.
Okay. Men jag orkar ändå laga mat varje kväll. Alltså att du hela tiden slätar över ditt problem genom att tala om att du är bra på annat.
Aha, ja.
Det är jättevanligt.
Att man vill liksom inte blotta sig.
Nej.
Och då går det inte så lätt att göra någonting åt saken när man redan har...
Nej, det är som att du sätter plåster på dig själv hela tiden. Att du gör så här, men du klarar ändå det här.
Ja.
Jag klarar ändå att gå till jobbet fast jag tycker att det är pest.
Ja. Och jag är snäll mot mina barn fast min man är dum.
Ja, men vi har ju jättemycket bra argument i våra huvuden. Och det är ju strategier och överlevnadsmönster som vi har. Som ja. Vi har lärt oss som barn.
Men om du säger att man då försöker prestera och vara en bättre människa än vad man är. Hur är det då liksom när man blottlägger sig själv och säger så här dålig är jag. Så här urusel är jag. Hur lätt är det liksom att vara den, alltså vågas?
Nej, det är inte lätt. Skam är den jobbigaste känslan vi har.
Ja.
Att man står inte ut med.
Man står inte ut.
Skammen.
Nej. Men hur funkar det då om jag då talar om vilken urusel människa, vilka dumma saker jag gör och jag slätar inte alls över det. Hur tänker du? För att vi tror ju att alla andra människor klarar livet jättebra.
Mm.
Och så tror man att man själv är den sämre varianten. Hur är man då som terapeut?
Om jag märker att den personen har ett väldigt stort behov av att säga det du precis sa.
Mm.
Eller att försöka fylla över. Ja, då ställer jag ju frågor kring det.
Ja, du ställer frågor.
Men jag ställer snälla frågor.
Ja, du hjälper personen att hitta de här grejerna.
Ja.
Ja.
Alla terapisessioner jag har ihop med den klient, för ofta blir det ju en långvarig relation man får. Så man får ju ta det försiktigt med människor som är väldigt prestationsinriktade och väldigt skamfyllda. Där kan jag ju inte gå på direkt och säga, då får man ta det försiktigt med de personerna och ställa frågor så att personen hör själv vad hon säger.
Mm. Och jag tänker att i och med att jag då har jobbat med utbildning hela mitt liv nästan, att det är samma saker där. Att människor skäms över att de inte förstår, skäms över att de inte kan det dataprogrammet, vill inte visa upp fast de är chefer, att de har ingen aning om hur man öppnar en Excel-fil eller vad det nu är för de har fått bifogat. Och de skäms. Mm. Och då gäller det verkligen att inte döma.
Nej.
Att man är, trots att man kanske tänker det från början. Hallå, hur kan du jobba 10 år som chef utan att ens kunna titta på siffror? Nej, men alltså, tankarna man har, tyvärr, är ju så att då får man slå bort dem. För man kan tänka den tanken, vilken dålig chef du är.
Mm.
Då kommer den personen känna det. För det har jag upptäckt när jag ska utbilda. Att jag måste alltid tänka, wow, det här är en person som fokuserar på någonting annat än Excel-filer.
Mm.
Förhoppningsvis kan det en massa annat. Att man måste tänka så när man är nära en person som man inte dömer. För att man vill ju inte bli dömd.
Nej, och det vill vi inte i några situationer.
Nej.
Det är ju bra att du tar upp det utifrån arbetslivet. Det finns ju något som heter validering.
Ja.
Validering betyder ju inte att du håller med den andra, men du lyssnar ändå och hör vad den andra säger utan att säga emot.
Just det.
Och det är ju något att tänka på arbetsplatser. Särskilt om man är chef. Att man lyfter sina medarbetare.
Ja.
Prestation i terapirummet, det är väldigt vanligt. Och det är ju ingenting, tycker jag, som ska göra att man hindras från att gå i terapi. Och då kan man ju också säga, om man har de tankarna, att jag är rädd för att jag går hit och ska prestera. Att du säger det till terapeuten på en gång.
Ja.
För då kan man ju prata om det. För det är ju ett beteende som vi har. Och det går ju att jobba bort.
Och jag hade ju en vän som gick på terapi som fick sina uppgifter. Skulle göra dem. Och misslyckades med de uppgifterna. och skämde så mycket så att personen gick tillbaka till terapeuten och låtsades att det gick bra. För att hon ville inte att den här terapeuten skulle känna sig misslyckad. Liksom, det var för terapeutens skull istället för sin egen. Så att det här med prestation är ju dubbelt. Man vill prestera, visa upp sig, men man vill också göra den andra personen glad. Så man vill ju inte säga dumma saker.
Nej. Man vill tillfredsställa terapeuten.
Ja, och det är en del av prestationen.
Ja, ja vad bra att du tar upp det. För det är ju också väldigt vanligt att få uppgifter och sen har man inte gjort dem.
Nej.
Och då brukar jag tänka så här, om du är en person som är väldigt prestationsinriktad och inte har gjort dem, då är det bra.
Ja.
Då har du inte presterat.
Det är ungefär som man ska gå till tandläkaren. Och så för tandläkarens skull så börjar man juxa med tandtråd.
Ja, precis. Att man går i terapi för terapeutens skull. Ja,
ja för att göra terapeuten glad. Ja. Eller tandhygienisten glad. Titta, jag är en duktig människa. Jag har kört i 2 veckor. Mm. Så när man kommer därifrån så slutar man med tandstickorna.
Ja, det är intressant. Jag är väldigt lyhörd för det här i alla fall.
Bra.
Ska vi ta nästa?
Ja, nästa punkt så står det så här. Jag vill gå i terapi men jag vågar inte. Tänk om jag gör bort mig.
Ja, och det är ju lite går ju hand i hand med prestation. Men det här är ju mer skam. Man är inte tillräckligt bra. Man inte har tillräckligt stora problem. Att man förminskar sig själv.
Ja.
Men framförallt att man skäms för att man kanske behöver hjälp.
Och man kanske inte tagit hjälp förut.
Nej, för det har ju varit ganska skamfyllt att gå i terapi. Och nu börjar ju det att luckras upp, tack och lov.
Ja.
Men man är inte tillräckligt dålig.
Nej, nej.
För att gå i terapi.
Jag tänker.
Eller jag har ju ändå inga psykiska problem.
Nej.
Jag fungerar, jag går ju ändå till jobbet varje dag. Så att det finns ju så många argument för att man tycker det är skämmigt.
Ja. Nästa punkt hänger nästan ihop med det. Jag har så speciella och svåra problem som ingen kan förstå. Det är också att
det är väldigt, väldigt vanligt att man tycker att just mina problem är så speciella. Så hur ska någon kunna hjälpa mig?
Nej, och hur ska jag våga berätta om de speciella problemen?
Ja, det också.
Ja.
Och det här tycker jag är lite spännande. Då går man ändå runt i världen och tror att det är bara jag som har de här problemen.
Mm.
Att man blir så upptagen med sig själv.
Det har jag fattat att det har varit en av de här positiva sakerna med nätet. Jag vet inte om det är så positivt. Men att folk med speciella behov hittar varandra. Att man känner att det är inte bara jag som har de här problemen. Utan det finns 1000 andra som man går med i speciella communities eller grupper.
Ja.
Men då kan man ju också förstärka de här grejerna. Mm. För det kan till och med bli ett varande.
Ja, det är sant. Det är sant.
Mm.
Är det något särskilt område du tänker
Nej,
på?
Nej, men det finns ju flera sådana här. Ja, nu pratar man om sexualitet, men det finns ju de som är asexuella. Folk som absolut inte som bestämmer sig för jag vill inte ha sex.
Ja.
Och så hittar man andra som tänker likadant och så blir det en grej. Det är ett varande.
Mm.
Det här med HBTQIA.
Just det.
Plus att man hittar en liten community vis som är så här.
Mm.
Det är normalitet i det. Och då tänker jag också så här att det är väl bra att man hittar andra som har liknande problem. Men det kan ju också vara så att man kanske egentligen vill göra någonting åt det här. Man kanske vill göra någonting annat.
Ja.
Så man inte bara förstärker varandras egenheter.
Nej, jag tror på både och kombination. Att reda ut varför känner jag så här.
Ja.
Oavsett vad det är.
Ja.
Jag vill inte ge mig in i en diskussion om just det ämnet. Men som sagt, jag tror på både och.
Ja, men nu tog jag bara det som exempel.
Ja, för jättebra.
Det är ett vanligt.
Absolut. Men det var inte riktigt det jag tänkte. Man kan liksom fastna i att man lever i någon slags sanning om att jag har så stora problem så ingen kommer att förstå mig. Och det kan ju också bli en identitet. Att du identifierar dig med att du har så svåra problem. Det finns ju olika strategier. Men jag tänker också att det här att säga att man har väldigt stora problem, det blir också ett skydd för att inte söka hjälp.
Just det. Mm, precis. Ska jag ta nästa?
Mm.
Jag vet inte var jag ska börja. Allt är så rörigt i mitt liv. Och ett argument för att inte gå i terapi.
Ja, och det kan ju vara att du känner att du håller på och går in i väggen. Eller att du är väldigt, väldigt stressad. Eller att du Har du dåligt ekonomiskt eller att du har konflikter med dina barn eller att dina barn inte mår bra. Och allt känns övermäktigt och att det känns som att det är du som ska lösa allting. Ja. Och sen ska jag börja i terapi. Hur ska jag orka det?
Och då också.
Det är också många som tänker så att nej, det orkar jag inte med. Det hinner jag inte.
Men det kanske är precis det man behöver.
Exakt, det är det. Det är lite samma sak som om man någon dag eller vecka mår dåligt eller känner sig låg. Så struntar man kanske i att gå och träna, fast man brukar göra det.
Ja.
Man slutar med det man mår bra av.
Oh.
För att man, ja, jag sitter, man sätter mig i soffan istället, kollar på tv. Mm. Eller vad du nu gör. Och då skulle jag vilja säga, om man går runt med det som jag just beskrev. Och tycker att, hur ska jag hinna det? Det är just då du behöver gå i terapi. Då behöver du dra i bromsen.
Du behöver hjälp då?
Ja, och då kanske du behöver hjälp. Det kan ju räcka med kanske 5 gånger. Du kan välja att gå i coaching. Att bara lägga ut ditt liv på bordet. Ja. Och börja sortera.
Ja.
Hur mycket tid behöver jag på det här? Vad tar den här energin? Och få hjälp med att liksom få en överblick över ditt liv.
Ja.
Det skulle jag starkt rekommendera. Och jag vet att det är väldigt många där ute som går runt just och säger att nej, hur ska jag hinna gå i terapi? Jag har så himla mycket ändå.
Och det är väl också så här, det är väl typiskt oss människor att vi liksom, vi går iväg när vi har fått ryggskottet. Vi går inte till någon och fixar ryggen när man börjar få ont i ryggen.
Nej.
När det går, någon, går att göra någonting åt. Och det är väl samma sak med sådana grejer.
Mm.
Att man går för länge med grejer och i början när man snurrar till det kanske det är bra att gå iväg och få hjälp. Så behöver man inte hamna bli utbränd till exempel.
Nej.
Som många duktiga människor blir.
Mm. Verkligen.
Det är då man ska ta hjälp.
Då, ja. Och sen är det ju så här att också vill jag ju säga att det är inte bara att man behöver gå privat till en samtalsterapeut. Utan man kan ju också gå via vårdcentralen och prata med en kurator.
Exakt.
Det är ju mycket billigare då om man pratar om dyrt. Men
och
då
jag
kan man ju få högkostnadsskydd och skattefinansierad verksamhet. Så att du behöver inte bara söka en privat.
Nej, och jag fick det via jobbet den gången.
Ja.
Och de hjälpte mig, jag kommer inte ihåg, men jag tror att jag fick delar av det betalt. Jag kommer inte ihåg hur det var, men det var inte dyrt.
Nej, och sen finns det ju också på den skolan där jag gick och utbildade mig på Humanova. De söker ju träningsklienter.
Aha, vad smart.
När jag gick, då kostade det 300 kronor om man var träningsklient. Och då får man gå till en som håller på att utbilda sig.
Det är inte fel heller.
Nej. Och jag är ju klienter kvar från den tiden.
Ja, vad roligt, vad roligt. Ja.
Så att det finns ju många olika alternativ.
Precis.
Om man nu tänker det första argumentet att det är för dyrt.
Ja. Mm. Ska jag ta nästa?
Mm.
Ett annat argument för att inte vilja gå i terapi är: det jag vill prata om är så skamfullt. Att jag skäms över mina problem och det jag gjort.
Ja, skam är ju en väldigt stark drivkraft för att få oss att undvika att göra saker.
Ja.
Det är det vi är mest rädda för, vi människor. Och det kan ju vara så att med alla våra rädslor, att ta du fram dem i ljuset eller börja prata om dem eller känner dem, så försvinner de. Och det tycker jag, är man mycket skamfylld, då ska man gå i terapi. För terapeuten dömer inte. Det börjar röra på sig inom dig.
Det lättar.
Det lättar.
Mm.
Och ofta så är det mera i ditt eget huvud än vad det är när det kommer ut i luften.
Just det, det låter inte så farligt som man tror.
Nej.
Och nästa grej är, jag orkar inte prata om min barndom.
Ja, det är ett vanligt argument. Att,
är det?
Nej, men ska jag gå i terapi? Jag måste prata om min barndom. Gud vad jobbigt. Nej, men jag hade en bra barndom. Jag har ingenting att prata om.
Nej.
Man jobbar ju med sin barndom. Men jag jobbar på det sättet att jag tittar ju på, vad är det för problem du brottas med idag? Kopplat till, har du upplevt det här tidigare i ditt liv som barn?
Ja.
Och då ofta finns det en koppling.
Just det.
Det kan vara en situation på jobbet att du ska prata inför dina kollegor, kanske hålla någon liten föreläsning eller någonting. Och så får du panik.
Ja.
Och då kan det vara så här att, ja, men när jag gick i 4:an, då var jag tvungen att rabbla multiplikationstabellen inför alla i klassen. Och jag klarar inte det.
Då skrattar
det sitter kvar. Det här har vi pratat om förut, när du, ditt sår. Och det kallas för ett empatiskt sår. Och det är det vi bär med oss hela livet. Och det kan oftast vara en väldigt bra nyckel till att se, varför gör jag som jag gör idag?
Just det.
Och då kan man börja jobba med det. Så jobbar jag med barndom. Att jag tittar på saker som har hänt tidigare. Har varit med om det här tidigare? Hur var det här för dig då?
Ja.
Så det är inte så att du måste sitta och rabbla upp från när du var 0 till 20 och hur dina föräldrar var och bla bla bla.
Nej.
Utan det, jag väver ju in dig i terapin.
Jättebra. Och det sista du har skrivit upp här på den här lappen jag fått är att jag har gått i terapi men det hjälpte inte.
Nej.
Finns det sånt argument också?
Ja, tänker jag bara. Ja, då har du gått till fel terapeut.
Ja, för det måste väl också vara en viktig sak. Att man funkar ihop med sin terapeut. Det är samma sak tycker jag om man funkar ihop med läkare eller tandläkare. Ja. Att man byter om det inte klickar.
Ja.
Man måste klicka på något sätt.
Ja, och sen kan det ju vara så att man inte tycker att det hjälper därför att du får frågor som är ganska
jobbiga.
Ja. Att du vill inte se dig själv heller. Det kan ju vara en sån sak.
Ja.
Men min erfarenhet är ändå att terapi är väldigt hjälpsamt om du träffar rätt person.
Ja. Och Karin, i och med att jag tycker du är en jätteduktig person för att även om jag inte går i terapi hos dig och inte kanske just nu, jag har jättestort behov av terapi, så tycker jag ändå så roligt för att när du och jag pratar så ställer ju du en massa frågor och bara det här att någon ställer frågor till en får ju en att reflektera. Och man behöver ju människor runt omkring sig som på något sätt får en att utvecklas så att man inte bara kör fast i samma monotona lilla spår. Och jag tror ju tyvärr att vi människor ibland är lite lata, vi orkar inte. Men att bara känna att man utvecklas och blir klokare, det är ju jätteroligt.
Ja, det är fantastiskt. Och då kan du ju sprida ju det ringa på vattnet att du också blir kanske lite mer så vänligare mot din omgivning.
Ja.
Och mer tålamod med andra. Därför att du känner igen det här hos dig själv.
Just precis. Jättebra.
För det är också så här att vi har ju kommit olika långt på våran livsresa. Och det, vi måste ha en empati för varandra, tänker jag.
Ja.
Att vi har kommit så olika långt.
Ja, det stämmer.
Medvetandenivån är ju på väg att höjas på den här planeten. Så folk blir ju mer och mer medvetna om sig själva och varför man gör som man gör. Och det är ju väldigt bra.
Ja.
Och jag tänker att terapi, det är nog den bästa kärleksförklaringen du kan ge till dig själv faktiskt.
Det tror jag också. Och ta hand om sin kropp samtidigt.
Ja, såklart.
Både kropp och själ. Du och jag går ju simmar. Det tycker jag är jättebra. Jag menar alltså att man både tar hand om sig själv.
Mm.
Kropp och själ.
Ja, verkligen. Jag tänkte avsluta bara och berätta att jag arbetar ju då som både coach och samtalsterapeut. Och när man träffar mig så pratar man i 60 minuter. Och antingen online eller på Skolvägen där jag bor.
I Trollbäcken, bredvid IP.
Och mina samtal kostar 850 kronor i timmen. Ni kan boka via min hemsida. Eller via ett sms på min mobiltelefon så ringer jag upp.
Det låter jättebra tycker jag.
Ja, och jag skulle vilja förmedla att tveka inte. Och håller du på att bli utbränd på din arbetsplats, gå till din arbetsgivare och fråga om du kan få samtalsterapi.
Mycket bra.
Då får vi säga tack och hej.
Och jag hoppas att ni som lyssnar på det här tar rådet att ta hjälp när man behöver.
Ja. Tack Ann för idag.
Tack Karin von Walden för att du är så klok.
Ja. Det är du också.
Tack, tack. Självgott här på slutet, men det gör ingenting. Vi känner oss bra med de här programmen faktiskt.
Det gör vi.
Mm.
Och ni har lyssnat på Radio Tyresö 91,4. Och jag heter Karin von Walden.
Och jag är bisittare och heter Ann Sandin Lindgren.